välkommen till det fjärde avsnittet av den andra podden.
Ja, vad kul!
Vinteravsnitt.
Mm. Mysavsnitt.
Vi är i Stockholm och det är jättemycket snö.
Som börjar smälta, men absolut.
Ja, men jag körde också bil uppe igår. Det tog 8 timmar. Det brukar ta typ 5,5. Så det säger någonting om vägunderlaget.
Ja, verkligen.
Och min körning.
Ja.
Jag har varit jättesjuk.
Ja, hur har det gått med det? Jag vågade knappt fråga, för jag tänkte såhär, nu frågar alla
hur står det till? Mm. Jo, men jag fick ju en massiv lunginflammation då. Var inlagd på sjukhus en vecka. Och sen var jag sjukskriven i 8 veckor.
Oj.
Det är länge.
Det är riktigt länge.
Och jag brukar prata om det här, för att folk har haft så mycket lunginflammation, känns det som. Men det är skillnad på lunginflammation och lunginflammation. Så jag har ätit antibiotika nu i 8 veckor. Mm. Och nu sitter vi här och dricker rödvin.
Det får man inte göra, eller är det en myt?
Nej, jag fick inte dricka alkohol. Men från och med tisdags så får jag göra det.
Grattis.
Tack, så det känns väldigt fint att vara här och få dricka vin. Men jag har ju ett hål i lungan. Eller jag brukar nu benämna det som en krater. För det är ju inte ett hål rakt igenom. Utan det är liksom bara en...
Jaha, en grop.
En grop, liksom. Tack. En grop.
Men har du kvar den alltså?
Ja, den var stor som en tennisboll.
Ja.
Och nu är den stor som en pingisboll.
Okay.
Så den har gått åt rätt håll. Jag var på röntgen och fick träffa läkaren tisdags.
Men var det ett hål rakt igenom innan?
Nej, det har aldrig varit det.
För jag har inte fattat att det funkar.
Ja. Okay. Det har alltid varit en krater.
Sjukt med ett hål i lungan. Verkligen. Då skulle ju all luft bara åka ut. Det är
obehagligt. Bra, men man har två lungor.
Ja,
men jag mår bättre och jag är här och jag är väldigt taggad på detta. Det är kul att träffa er bägge. Och nu är vi i Stockholm igen. Förra gången var vi i Malmö.
Okej, ja. Nu är vi i Stockholm. Välkommen till Stockholm.
Ja. Vad, Ylva?
Ja?
Vill du kanske börja?
Jag vill jättegärna börja med min lilla... Jag har gjort en sån spaning. Jag känner mig... Alltid när man gör en spaning och så har man flera exempel. Så känner man sig som de i P1-spanarna som jag aldrig lyssnar på.
Oh, men jag lyssnar på det i morse.
Nu, men de har liksom alltid 3 grejer, eller hur? Som ett case. Nu har inte jag det, för jag har liksom inget case. Utan jag har bara 2 spaningar om ålder.
Jag tycker det är jättebra.
Men jag känner mig lite som Göran Everdahl typ. Jag brukar ju då titta på Nyhetsmorgon ganska ofta. Jag brukar titta när jag pluggar. För det är så trevligt att ha på något i bakgrunden. Och när jag säger Nyhetsmorgon så menar jag faktiskt både Morgonstudion och Nyhetsmorgon. För jag brukar zappa mellan dem beroende på vad det är.
Vad jobbigt att plugga med det. Men,
nej, men jag tycker det är jättetrevligt. Starkt. Nej, men det beror lite på vad jag pluggar. Men jag tycker det är trevligt att ha lite sällskap.
Du är så söt.
Nej, men det är lite mysigt. Nej, men i alla fall, och då var jag, då tittade jag en morgon för typ, jag vet inte, 1-2 veckor sedan. Och då presenterade de årets julklapp. Och det är ju, jag vet inte, det är något som har med Svensk Handel att göra. Jag vet inte vad de heter, kommer jag på nu, som presenterar det här.
Jag tror de heter Svensk
bara
Handel.
Svensk Handel. Ja, det är bara så. Ja.
Men jag undrar vad de gör förutom, men de är väl bara så något Svenskt Näringslivaktigt och lobbar.
De lobbar typ väldigt mycket.
Ja, precis. De vill sälja saker. Mm. Och då... presenterade dem årets julklapp. Mm. Och det här har de gjort jättelänge, känns som. När jag var liten var det typ bakmaskin. Och så var det, liksom.
Det var en grej.
Ja, precis. I alla fall, årets julklapp är då en vuxenleksak. Vilket liksom alla har tyckt är jätteroligt.
Det sjuka är att jag hade liksom inte ens hört om det här. Och sen skriver ni det i chatten.
Ja, det var roligt.
Och jag trodde det var ett skämt. Eller jag trodde i alla fall inte att det skulle branda som en vuxenleksak.
Nej, nej, men det är ju en PR-grej. Alltså att de vill typ att... folk, alltså medier som ska behöva så här säga det och skämta lite om det och så blir det lite så här roligt. För det är ju inte då sexleksaker. Utan det är ju då ja men typ inte vet jag, alltså byggsatser, lego, målarböcker, alltså för vuxna. Alltså barnleksaker för vuxna kan man väl säga.
Men tänk, vad kul det hade varit om det faktiskt var sexleksaker. Ja, för det tror jag hade sånt.
Ja.
Alltså för då har alla en anledning till att ge en sexleksak till sin partner.
Man har liksom
för älskling, det är årets julklapp.
Ja.
Det hade sånt som smör. Och var ganska kul.
Men det finns ju en sån sinnfull julkalender redan när man ska öppna luckor fram till jul.
Ja, men det känns som inte riktigt har lika stort genomslag som Svensk Handel.
Nej, kanske inte. Jag älskar julkalendern. Men,
alltså, jag fick också det här då, eller liksom jag fick ett sms från min partner som då sitter där i rummet, som heter Kalle.
Han bara, det är sexleksak, älskling. Det är sexleksak.
Nej, nu måste det roliga var att det var sådär, åh, kolla, har du sett det här? Vuxenleksaker, älskling, typ. Och jag förstod liksom inte, men grejen är att han gav mig en sån här målarbok för vuxna.
Jag tror
det. Fast det är inte liksom hela målarboken, utan en sida bara som han hade på något sätt skrivit ut. Så det var jättefint och mysigt, för det var... Så jag tror att det var det Sara, som var grejen. Så, åh, kolla, det här har blivit årets julklapp, det här romantiska som jag gav till dig. Typ.
Men var du lite besviken att det inte var en sexleksak?
Nej, men att jag verkligen inte förstod när jag läste rubriken vuxenleksaker tänkte jag bara sexleksaker. Mm. Men jag är lite, jag vet inte riktigt om hur oskyldigt, jag tror att det var liksom bara så. Ja, men, men jag har i alla fall fått det som present och det är väldigt trevligt med sådana målarböcker. Ja.
Och jag som ska dissa det snart.
Nej. Nej, för det är lite...
Jag har aldrig testat.
Jag har faktiskt testat det, men det är en sajt. Vi kan ta den sen, för att jag liksom håller inte med mig själv heller i det här. Så, ja.
Okej, du fick den här informationen på Nyhetsmorgon.
Jag fick informationen och sen fortsatte jag titta på Nyhetsmorgon eller Morgonstudion eller vad det nu är. Och då pratar de också då i samma morgon om att det är någon skådespelare, ingen jättekänd skådespelerska, eller var det väl kanske, som i USA, som jag inte minns namnet på, som har lanserat hudvård för 3-åringar.
Det är tidigt.
Ja, det är väldigt tidigt.
Det är väldigt tidigt.
Det är väldigt, väldigt tidigt. Och liksom hela inslagen alltså var ju någon typ av kritik av det här. För det är ju rätt sjukt att lansera någon typ av hudvårdsserie för 3-åringar. Och så hade de med en massa sådana experter som bara, man ska inte typ röra barns hud. Alltså typ såhär,
men det känns
bara
som,
vatten. Typ.
Det känns som att alla tipsar om, typ såhär, eller när det är solkrämsperiod.
Ja.
Så brukar alla tipsa om såhär, den bästa solkrämen är den för barn.
Ja.
För att den går igenom massa tester. Ja. Så det känns som det här hudvårdsserien för 3-åringar hade kunnat slå.
Ja.
Hos den liksom så här medvetna medelklassen.
Som en så här anti-age-grej. Typ.
Ja, man eller varför som en väldigt naturlig, väldigt testad hudvård.
Ja, jo, men det är sant. Det är sant. Den måste ju vara otroligt testad. Men det är också helt sjukt att du ska köpa hudvård till en trygg.
Barn har ju sådana UV-dräkter också.
Det är väldigt gulligt. Det har de, det är väldigt gulligt. Det kan vi bara ska
det
börja med istället.
Det kanske är skulle ja. Lite.
Jag älskar ju sol. Jag älskar ju att vara brun.
Jaha, jag tänkte att du älskar, för jag älskar sol, men jag är jätterädd för hudcancer, så jag kan bara ligga i solen.
Jag är det i teorin, men sen märker ju fräsch jag blir av att vara brun, och då vägra över.
Ja, okej, okej. Jag tänker typ att lite det här, alltså för också hur de motiverar den här vuxenleksaken, någon i tv, som jag liksom från då svensk handel, var ju typ att så här, folk föder inte lika många barn längre. Så hur ska de här leksaksföretagen sälja in leksaker? Jo, då gör vi leksaker för vuxna. Liksom. Så nu har vi hittat en ny marknad. Och jag tänker det är ju samma sak med hudvård. Att så här, oj, vi måste... Alltså,
liksom, marknaden mättar.
Ja, marknadens logik är ju att man hela tiden hittar nya målgrupper, skapar nya behov. Liksom. Alltså det här är ju, vet ju alla. Men jag tycker att min spaning då, om man ska säga, det är ju liksom att istället för att hitta nya målgrupper så skapar vi... Liksom varje människa kan vara olika åldrar. Ni vet det här, man bär alla åldrar inom sig. Man
som i Dunderklumpen.
Gör man det?
Som i Dunderklumpen.
I Dunderklumpen, alltså en barnfilm, så han pratar om det. Att han är alla åldrar samtidigt.
Ja, man är alla åldrar samtidigt. Och det här tar de på allvar då. Så jag som vuxen kan både liksom konsumera leksaker, jag kan konsumera hudvård, jag kan konsumera alltså liksom allt. Och ett barn kan konsumera då både så leksaker och hudvård. Alltså för att man bara ska sälja mer. Så.
Ja.
Att det var väldigt tydligt att de här två inslagen kom på varandra. Liksom.
Ja.
Och det tänkte jag var... Ja. Och då kände jag verkligen så... Jag tycker inte det här är okej. Nej, men jag
skrev
liksom,
du ett mejl?
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag bara hade en sån jättestark känsla. Så här, barn ska vara barn, vuxna ska vara vuxna. Alltså jag tycker typ, och då, när jag berättade det för min mamma, då sa hon, ja men vuxna har väl alltid hållit på med så byggsatser, sätta in grejer i en flaska, typ. Inte vet jag, att det är någon typ av leksak som skett.
Det är väl inte riktigt en leksak?
Nej, men måste man branda det som en leksak?
Nej, men jag tycker inte heller det. Och jag tycker, ja visst, vuxna håller väl på och leker i någon bemärkelse, men det är ju också lite tunt.
Det är supertöntigt och inte så kul.
Nej, precis. Nej,
för jag stör mig på sådana som bara, så vi måste fortsätta leka. Och man bara, ja men lek är väldigt kul men roligt. Och sen helt plötsligt så är man gammal. Och då är det inte roligt längre.
Nej, nej, jag tycker inte det. Och liksom, visst, man kan ha barnasinnet kvar på något sätt.
Men, ja, men det är också så konstigt.
Du kan ju leka med ett faktiskt barn. Det tycker de är kul. Man behöver inte så här sitta själv och pilla med Lego, tycker jag. Eller så här, låt vuxna vara vuxna.
Vi älskar också Lego. Shout out äldrörelse.
Men det är fortfarande så töntigt. Alltså det är osexigt. Jag säger inte så här. Ja, men du kommer hem till någon som har typ så gosedjur på sängen. Det är ändå så.
Ja, men det är obehagligt.
Det är osexigt. Ja. Och om du kommer hem till någon som har en vuxen som har ett legorum. Det är så osexigt.
Nej, det är toppen.
Alltså jag tänker att om man har ett legorum är den ju alltså stadekonomi. Dels att du kan avsätta ett rum för
men
det. Liksom, och sen också är väl Lego ganska dyrt. För jag läste om någon som blev... Alltså den hade en massa Lego i källaren som blev stulet av en tjuv. Och att det var värt, och stod det mycket det var värt. Och det var liksom jättedyrt. Ja. Typ.
Men om min pappa hade suttit i ett rum och lekt med Lego när jag var barn. Eller liksom jag bara är så, nej, låt barn vara barn och vuxna vara vuxna. Sluta hålla på att vara barnslig. Köp inte kapitalismens logik liksom.
Ja, men du skiljer på lek och lek.
Ja, precis. Mm. Jag tycker vuxna ska hålla på med vuxna lekar. Okej.
Ja, men också lite Lego.
Nej, men liksom jag bara tänker att det här kommer så här expandera. Att snart kommer liksom man också sälja riktiga vuxenleksaker till barn. För så här, treåringar måste också liksom bejaka sin sexualitet. Alltså jag menar bara, det kommer barka. Jag bara känner, vi måste sätta stopp här. Låt vuxna vara vuxna, låt barn vara barn.
Men det, jag tycker ju också att det är väldigt rimligt i typ så här, låt vuxna vara vuxna och barn vara barn, i att barn inte får vara barn idag.
Ja,
och alltså, eftersom vi har en kriminalpolitik. Precis. Eller bara politik överlag som verkligen exakt tar bort barn.
Nej, men det här med att barn som är så här 13 ska sitta i fängelse, det är ju ett jättetydligt tecken, ja, på att så här, vi
låt
måste
leka,
låta barn vara barn. Vi måste förstå att barn är barn. Men vi också, snälla vuxna, sluta tro att ni är barn. Liksom, mm. Sluta. Var.
Ha mer sex och
ja,
sluta
men typ
lek.
Eller liksom gör något vuxet, typ sticka. Nej, men
jag
det
tänker
är en vuxenlek på riktigt. Det är
men jag tror det här med målarböckerna är ju bara liksom typ om man inte orkar lära sig sticka, för att man kan bara typ, ja, så här, man sitter ju bara liksom, det är väldigt hjärndött,
ja,
och det är det folk tycker om. Alltså, nej, men för att du ritar inte själv utan du bara liksom fyller i saker.
Ja. Ja, precis. Men det känns som mycket av de här grejerna, alltså de rider ju ändå på en våg av att folk bara så här, vi mår skitdåligt, vi vet inte vad vi ska göra. Vi kan göra den mindful-grejen med att måla.
Ja.
Men det behöver ju inte vara en lek.
Och att det är inte nytt. Alltså det har väl funnits i typ 15 år.
Men är det inte roligt att typ lära sig måla på riktigt? Men i en period i mitt liv så var jag ju väldigt inne på att man inte, alltså ens hobby ska inte vara leda till någonting. Alltså det ska vara något helt onyttigt.
Jag minns att det var vår förra podd. En gång i tiden var jag...
Det kanske var förra okay, fine, det är en återkommande grej i mitt liv. Att jag tyckte så här att man ska göra så sjukt onyttiga grejer. Och det var en period, det här var typ 10 år sedan då. Så jag kanske liksom inte kan...
Vilka hobbies provade du?
Nu nej, men det var det, då provade jag just det här med att fylla i målarböcker.
Men vad
för
heter
det?
För det
är så
det heter
himla
något
onödigt.
Alltså bara adult coloring books.
Ah, okay. Typ. Vad är Manda? Vad är...
Men Manda har ju bara en speciell form.
Ah, okay. Så det är bara... Det är någon buddhistisk eller hinduistisk.
Ja, men det är som att de är cirklar och så är det mönster typ. Wow. Eller, ja. Men jag, då köpte jag en målarbok och försökte, men jag var jättedålig på att fylla i. Alltså jag målade utanför linjerna hela tiden, så jag är skitdålig på det, så det var verkligen inte min grej. Men jag är inte helt emot, för jag tycker också bra att göra onyttiga grejer, och då kanske Lego är typ bra. Men jag också så, nej, känner jag nu. Nej, sluta med det.
Men förutom typ Lego, för Lego då är det att de kan köpa någon sån byggsats som ser ut som ett Star Wars dödsstjärnan,
ja,
och så bygger man
den. Titt ändå.
SCV, ja.
Jag är emot.
Jag tycker typ samlarobjekt är lite så här, inte min grej riktigt. För det tänker jag lite mer i vad det är, va? Än att man ska bygga den. Men det finns ju det, och sen finns det målarböcker. Men hade de något mer exempel på en vuxen lekgrej?
Ja, jag vet inte vad de hade.
Var köper man vuxenleksaker?
Ja, bra fråga.
För det, om nu svensk handel, måste jag vilja att vi ska handla med.
Ja. Går man till en leksaksaffär liksom?
Nej, alltså
nej, det
internet är ju bara vart alla köper.
Åhléns?
Internet.
Internet. Så du söker på vuxenleksaker, det är en svår googling ändå, det får man ändå ge det. Nej, men okej, är det liksom så? Okej, nu har vi pratat om det, nu ska jag prata om en andra spaning om ålder. Som jag vill liksom försöka passa in med det här. Som jag inte riktigt klarar av att passa in med det här. Och det är att... Ja, okej. Okay. Så alla ska liksom vara alla åldrar för att vi ska så här, köpa massa grejer. Okej, okay, det är första grejen. Ni är med på den?
Mm. Absolut.
Tack. Men å andra sidan så finns ju ett ideal där vi ska vara mellan så här, 28 och 40, tänker jag.
Bra ålder.
Ja, det är en bra ålder. För den är vi ju alla. Ja. Snart inte
ska
längre,
man inte
men...
vara yngre? Alltså, du tänker ja, att 28 och 40
nej,
är...
Men jag
skulle nog tro att tänka att så här, det man säger är idealålder. Alltså, brukar man inte säga typ så här, ja, men så här 22 till 30?
Men då kan man inte
30,
köpa.
Typ. Ja, ah, just det, som konsument.
Det,
ja,
jag vet inte, det här är kanske kopplat till konsument eller inte. För jag tänker, för dels har det varit ganska mycket om arbetsmarknaden. Dels så har man ju pratat mycket om så här att det är ungdomsarbetslöshet. Så att unga får liksom inte jobb. De blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Ja, men för att de inte har erfarenhet antar jag eller sådär. Men också har det kommit en bok som någon har skrivit, en man har skrivit, som är typ, hade jättesvårt att få jobb efter att han var 55. Mm. Så han har skrivit en bok och pratat ganska mycket om det. Jag minns inte vad den heter, jag minns inte vad han heter. Nej, men det är i alla fall gammalt känt faktum att man helst anställer folk. Och då tänker jag att det är mellan 28 och 40. Det här upprör mig alltid med åldersdiskriminering, för jag kommer ju snart också bli diskriminerad då. För att kvinnor över 40 börjar bli diskriminerade på arbetsmarknaden, har jag läst en studie. Ja, förlåt. Lång grej. Men liksom, och så såg jag den här bilden från Chris Jenner, är det va? Jag är så
jag
dålig
kan
på.
Väldigt lite om
Kylie Jenner.
Chris Jenner är ju hon som är 70. Som är mamma,
ja,
som har opererat sig.
Så hon ser ut att vara typ 25.
Ja, ah, exakt. Och, liksom, hon hade en 70-årsfest tror jag. Och, alltså när hon fyllde 70 då. Och då så stod hon på bild med då Kylie Jenner, Kim Kardashian.
Som är hennes barn.
Och de ser exakt lika gamla ut.
Ja, typ. För de alltså, är ju lika opererade allihopa.
Ja, men det är de ju. De ser exakt likadana ut, gör de ju.
De har samma
liksom,
kirurg.
Ja, exakt. Och liksom de här... skönhetsoperationerna gör ju verkligen att man saknar ålder på något sätt. Det blir en sorts ålderslöshet.
Fast jag det ser ju annorlunda ut när någon som är äldre har skönhetsopererat sig.
Fast inte Chris.
Nej, det var väldigt bra opererat ändå. Otroligt. Om man nu ska vara sån. Här,
bildsökning.
Ja, det finns helt sjukt. 70 ser hon ju inte ut.
Nej, men hon ser jätteung ut. Liksom, å ena sidan så ska vi liksom vara som ett barn. Barn ska vara som vuxna. Å andra sidan så ska vi liksom vara så mellan 28 och 40.
Det är en väldigt svår ekvation.
Ja, men det är en väldigt svår ekvation. Det är som att vi lever med liksom förtryck från båda håll på något sätt.
Ja, okay.
Så vi kanske ska se ut som mellan 28 och 40 på arbetsmarknaden, men vi ska ändå bete oss som barn.
Nu kommer jag ju gå emot det här och lite eftersom jag ska prata om teater.
Ja, vuxen grej.
Jag vet, men jag var också på en barnteater.
Nej, är det
sant? Jo, jag vet och nu känner jag att jag kanske borde liksom omvärdera det.
Var du med ett barn?
Nej, men det sjuka var att det var en barn- och ungdomsteater.
Okay.
Men det var 100% bara vuxna i publiken. För det var också en onsdag klockan 2 typ. Så att alla barn gick i skolan.
Men ungdomar borde ju inte gå i skolan, eller? Det måste vara därför de la det då, eller?
Nej, jag vet inte. Jag tror så de la det då för att de ville få in lite extra biljettpengar och att de visste att vuxna skulle gå och se det.
Okay.
För det var på Skärholmen, det var Stadsteatern. Det var väldigt kreddiga skådespelare. Och jag var typ där, men så är 300 skådespelare i publiken. Vad heter hon i Solsidan som är så rolig? Annette.
Bonebusch? Nej.
Annette från Solsidan var där. Jag vet inte vad hon heter. Jag såg det för länge sedan. Hon är väldigt rolig. Okay. Hon var där till exempel. Det var väldigt högkrädd i publiken. Och då fick de säga så här. Alla ni som sitter här, kan ni försöka tänka er att ni är ungdomar? För den blir bättre då.
Men oj, vad spännande.
Men det var väldigt bra teater.
Men det här kanske också är lite spaning som har ihop i min. Att ofta när man går på sådana ungdomsgrejer så är det ju mycket vuxna. Alltså.
Ja, det är så mycket vuxna. Ja. För vi älskar att leka.
Ja, men vad roligt, för jag kommer också prata om en grej som har med ungdomar att göra sen. Som är att såhär, när vuxna tycker lite för mycket om vad ungdomar gör. Så
det är... Gud vad kul, det är bra ungdomstema.
Jag är en sån dålig ungdom så jag borde vara ungdom nu. Jag borde bete mig som... Ah, förlåt.
Ja, du kan få din...
Jag ska gå på
men du, Vendela, vad hette pjäsen?
Den hette Medeas barn. Alltså det är en omgjord liksom gammal grek tragedi som gjordes om av Susanne Osten typ 75 tror jag. Och sen var det en uppsättning nu. Men jag tänkte prata om teater mest för att jag var i Stockholm. Nu är jag i Stockholm igen. Men jag var i Stockholm för en månad sedan för att Allt åt alla hade kongress. Och sen var det en vecka till Marx-konferensen. Och jag var ju sjukskriven. Så jag kunde lika bra bara stanna i stan hela veckan. Och jag älskar ju Malmö avgrundslöst. Men om det är någonting med Stockholm så är det ju ändå att kulturutbudet är lite större.
Ja, det är det.
Så att jag maxade ju konsumtion av teater. Mycket också. För mina kompisar var så här, de bara, nej du kan inte åka till Stockholm i 10 dagar. Du kommer inte vila. Det kommer inte gå bra. Du kommer bara kötta på. Och jag bara, nej men jag har bokat 5 teatrar. För då måste man gå dit. Sitta ner.
Det är ganska vilsamt.
Det är så vilsamt. Ja. 2,5 timmar måste man sitta helt stilla. Ja. Titta på någonting. Och det tror jag så att jag har insett varför jag älskar teater så mycket. Det kräver ens fulla uppmärksamhet. För att jag hade en så ganska känslomässigt dränerande vecka när jag var här. Det bara så här, hände mycket. Jag var så sjuk. Jag kände mig lite off. Och så bara gå dit. Och bara så här, nu måste jag titta på den här teatern. Och om jag zonar ut, då missar jag vad som händer. Och nu lever jag också med en person som har en jättedålig vana av att, alltså om vi kollar på TV ihop, han har inte heller en TV så då kollar vi alltid på datan. Och liksom jag har aldrig varit med om någon som spolar tillbaka så mycket. Hela tiden.
Alltså,
man kan ju spola tillbaka med de här pilarna. Ja. Men det visste inte jag. Så liksom, det tar ju 100 år att säga någonting. För att varje gång han har zonat ut en sekund så spolar han tillbaka så här, en minut.
Oj, vilket spännande beteende.
Jätteintressant.
Jag spolar alltid fram i filmer och tv-serier när jag tycker att det blir för tråkigt.
Det var ännu sjukare.
Och eftersom jag tar konst...
Gud, ni tar inte kultur på allvar. Eller de...
Eftersom jag tar konst på stort allvar så gör jag inte det här sjuka beteendet. Och det var så skönt att sitta där och se en teater och jag bara, ingen kan spola tillbaka nu. Nu måste jag liksom titta på det här. För annars, men det blir också så dålig ovan att jag kan zoona ut lite. För det är bara att trycka på den här knappen 3 gånger för att spola tillbaka. Så det var väldigt, väldigt skönt att bara sitta där. Jag såg 5 teatrar i Stockholm.
Ska du säga alla nu?
Eller jag kommer göra det sen. För sen kommer jag så hem till Malmö. Och bara fortsätter på det här temat. Och så 4 teatrar på en vecka. Så jag såg liksom 9 teatrar på 2 veckor.
Det var bra jobbat.
Tack. Och Och jag tänkte väl bara köra en av dem, har ju du också sett.
Mm, det är så sjukt,
för det är så den jag ska basha mest.
Ja, den var inte så bra. Nej,
nej tack. Men jag ska också komma på en lösning med hur den hade blivit bra.
Ja, får jag också se vad jag stämmer på med den sen.
Absolut, ja, absolut. Men för att, alltså typ så här, grejen med många teatrar och gamla dramer och gamla pjäser och liksom gamla tragedier typ, är ju att de skrevs för så fucking länge sedan. Vilket gör att de typ så är odödliga och de är jättebra och de sätts upp igen och de tolkas av en regissör, bla bla bla. Men det krävs ändå någon, jag tycker det krävs någon typ av blink till samtiden för att det ska bli bra.
Jaha, för det roliga är att jag har försökt gå på såna klassiska teatrar. Mm. Och då har jag kanske någon blink, men jag tycker ju att exakt, det är lite störigt när man liksom ska sätta allt i en modern setting.
Absolut.
Så jag vill kanske se Hamlet någon gång som Hamlet tänkte sättas upp.
Då. Exakt, men jag tror typ...
Alltså jag vill inte se en zombie-version liksom.
Nej.
Som gick faktiskt på Uppsala Stadsteater.
Ja, story. Men det är något annat. Och det, ja, typ, det tycker jag man kan göra också.
Ja, men, också, Hamlet... men ibland kanske man vill se en riktig Hamlet bara. Absolut. Jag har aldrig fått göra det. För nej, de sätter ju bara upp den i någon sorts... Så,
jag kan knappt prata om Hamlet för att jag är så upprörd över att jag inte fick biljetter till Gustav Linds Hamlet. På sista uppsättningen på Elverket.
Ja, den såldes slut jättesnabbt.
Den såldes slut så fucking snabbt. Nej, men grejen med typ så här gamla tragedier och sånt är att de tangerar ju ämnen som är så här djupt existentiellt mänskliga. Alltså liksom väldigt så igenkännbara grundläggande faktorer som kan liksom så överleva tidens tand. Och men samtidigt som de har liksom så här djupt existentiellt grundläggande frågor så är det ju någonting som skaver ibland. För att vi lever ju inte heller i samma kontext som vi gjorde liksom för 1000 år sedan eller 100 år sedan eller 200 år sedan. Och nu sätts de upp i en annan kontext. Och då tror jag nu när jag såg så många teatrar gång på gång att jag liksom bara kom fram till att någonting, det måste ha en liten blink. Antingen kan det vara en hel omskrivning som vissa är. Mm. Sådana här zombiegrejer som kanske inte var så bra för att det var dålig kultur. Eller så behöver det bara ha en liten blink.
Typ som jag har sett En spelman på taket 2 gånger och i slutet på båda.
Vilken hade du sett?
En spelman på taket. Ja, och båda så slutar det ju med en sån flyktinggrej. Ja. Liksom. Ja, klassiker.
Och typ så här, det behövs någonting litet för att typ så här, det ska kännas i bröstet. Ja. Och jag tror det är för att det så här känns som att då har regissören tänkt till. Jag tror jag bara känner att någon behöver ha tänkt.
Men riskerar det inte att bli klyschigt att skriva på näsan? För jag tänker till exempel...
Det tror jag inte man gör. Jag ska ge lite exempel sen.
Ja, okej. För jag tänker typ, med spelen på taket tycker jag var bra med den här blinkningen till flyktingsituationen. För de var ju tvungna att fly från sin bil i Polen. Men det blir också lite så. Ja, men det hade jag kunnat typ tänka ut själv. Typ.
Ja.
Men visst,
ja, absolut.
De kanske måste skriva på näsan. Ja.
Ja, men jag tror bara så att någonting måste jag ha som får mig att känna att den här regissören har tagit den här berättelsen och tänkt till.
Ja, ja, men okej, kör.
Och sen har jag också varit... det har varit så mycket Athena Folksad på senaste tiden. Men jag var ju på majskonferensen och där hade hon en läsning. Och nu har jag släppt en ny bok så där hon tolkar 3 grekiska tragedier. Och jag vill läsa den, jag har inte läst den. Men det verkar säkert jättebra för nu har jag hört den uppläst flera gånger. Och sen var jag på något kulturellt litterärt forum som Ellström hade. Där hon också var där och pratade om den. Och nu är hon på det här kolonialt forum ikväll. Jag missar ju det då för att jag är här och poddar istället.
Tråkigt.
Men jag har varit där hela dagen. Nej men typ så här, att man bara så här omtolka någonting, sätter in någon typ av ny blinkning. Eller bara, ja, men någon tendens typ från samtiden. Så jag tänkte dra lite korta exempel från de här teatrarna jag varit på. Där jag tyckte de gjorde det bra. Och där de får en att tänka. Och sen ska jag då ge förslag på hur fadern, hur de hade kunnat göra.
Ja, det finns mycket de hade kunnat göra som de inte gjorde. Men
ja, väldigt mycket. Ja. Jag såg ju då Medeas barn. Som är den här klassiken där hon med Medea gifter sig med en kille, räddar henne från någon jävla drakgrej och skaffar barn. Och sen lämnar han henne för en ny fru och då hamnar barnen i kläm typ. Och det var en väldigt, typ såhär, för det är ju redan en remake av en annan...
Exakt, det är det jag tänkte säga. Det är en remake av en remake.
Ja. Exakt, det är en remake av en remake. Ja. Och där tycker jag bara det krävs en liten blinkning.
Ja.
För det är ju då en remake av liksom Medea och den här grekiska tragedin. Och då var det, på den här uppsättningen på Skärholmen, så var barnflickan i den här berättelsen drag.
Okej. Okay.
Och det bara fick mig att tänka. Alltså det flög säkert över huvudet på många. Vilket det kan förgöra, för det var så en jättebra teater, det var en jättebra uppsättning och jättebra skådespelare. Men det var bara så här, det fick mig att tänka bara så här, vad är omsorg av barn? Alltså för jag började tänka på så här, och jag tror det var en medveten tanke av Stadsteatern. Att bara så här, okej, nu brandar vi den här barnflickan som är jätteviktig för de här barnen som drag. Eftersom drag har blivit liksom så här ett litet slagträ i den här SD-debatten. Mm. Av att typ så här, det kommer drags till olika bibliotek och läser för barn. Och det är farligt för de här barnen. Samtidigt som SD driver en extremt barnfientlig politik. Mm. Där man så här, gång på gång inskränker och skär ner på barnrätten. Barn är liksom potentiella brottsutövare. De är inte rättighetsbärare. Men man bär sig jättestarkt den här drag-grejen. För det är en omsorg. Och man gör det omsorg för barnen. Och då börjar jag tänka på typ så här, okej, vad är omsorg av barn? Hur kan man gestalta det? Typ så här, att jag bara sätter någon tanke i mitt huvud. Och det var liksom en väldigt liten blinkning i en annan klassisk uppsättning av en remake. Och det tycker jag var en sån metagrej som skapade en ny dimension eller ett nytt lager för att tänka. Och sen såg jag Madame Bovary.
Mm, den ska jag se snart.
Den var så jävla bra. Som skrevs i mitten på 1800-talet, alltså själva boken. Så den är ju svingammal. Och nu sätts den ju upp av den här kroatiska regissören. Som jag inte ens ville försöka uttala namnet på. Han heter Oliver någonting på F. Han satt ju också upp Brott och straff för några år sedan. Vilken jag var såg 2 gånger.
Men för Madame Bovary är väl en roman?
Ja.
För det gjorde mig förvirrad, men Brott och straff är också en roman. Men då har de,
exakt, det är en roman. Och Brott och straff som jag var såg för något år sedan var fan det bästa jag sett. Också mycket för att det var Gustav Lind. Alltså han är så bra. Det är ju därför så jag är så ledsen att jag ändå får säga Hamlet. En av vår tids bästa skådespelare. Också otroligt fin att titta på. Så jag gick och såg den 2 gånger. Åkte upp till Stockholm 2 gången bara för att se den. Och den handlar ju då om Emma Bovary som är liksom otroligt trött på livet. Och fast i de här samhälleliga omständigheterna som gör ett liv väldigt svårt att leva om man är kvinna. Hon vill väldigt gärna känna livet. Och får inte göra det. Och letar ständigt efter liksom olika typer av kicks. Och den har väl typ gått till historien som någon typ av liksom så här första gestaltning eller så tidigt symptom på varusamhällets liksom själlöshet. Och hur man hela tiden så jagar efter mening. Genom typ så här älskare, shopping, knark och så vidare. Men inget funkar för att samhället är så fucked up. För kvinnor på 1800-talet. Så det slutar med att hon dör. Mm. Men det vet ju den. Spoiler träffar det.
Alla kvinnor i alla sådana böcker dör alltid. Ja, det är ju så. Och så det vet alla.
Det är ju ändå så djupt existentiella.
Anna Karenina är väl också någon sorts parallell. Där.
Ja, och det är ju så här. Det är djupt existentiella tidlösa frågor. Typ bara så här, jakten efter mening i ett kapitalistiskt samhälle. Mm. Eller bara så här, i ett alienerat samhälle. Hur kan det ta sig till uttryck? Bla, bla, bla. Men det finns liksom också lite lager i den här. För det är ju tidslösa ämnen. Som kan liksom sättas upp gång på gång på gång igen. Men om det ska vara någonting som bara så här känns lite extra. Så behövs det liksom en liten blinkning samtidigt. Och då gjorde den det så himla snyggt. För Flaubert som skrev den här romanen. Han ställde sig till rätta. Eller han liksom tog sig till rättegång när han skrev den här boken. För nu vet jag inte ens vad han ställde sig till rätta för.
Osedlighet.
Tack.
Det är alltid osedlighet, men jag är inte säker på
det. Det är säkert osedlighet. Och det hade ju inte funkat idag.
Det är ju typ sexscen i boken som inte skrivs ut riktigt, tror jag. De sitter i en vagn eller någonting.
Ja, precis. Det var typ det. Att kvinna... den var jävligt bra scen på Dramaten dock. Oh, shit, hett. men det hade ju inte varit relevant idag. För att ingen kan bli liksom... Eller jag har väldigt svårt att säga att någon blir tagen till rättegång för osedlighet i en roman. Och det var så himla starkt. För då har den här Oliver, det jävla kroatiska geniet, tagit här och gjort om det. Så nu är Flaubert åtalad för att ha dödat sin huvudkaraktär. Och det är så jävla fint. Typ han har tagit livet av sin... Varför tog han livet av den här kvinnan? Och nu ställs han till rätta för det. Och det tycker jag är en sån sjukt fin metablinkning till den här liksom uppluckringen av dikt och verklighet kopplat till gangsterrap.
Alltså såhär, jag tänkte att du pratade om Lilla Fitta-debatten. Det är helt annat.
Det var så olika referenser.
Det är uppluckringen av fiktion.
Ja,
och,
för att nu är det väl såhär,
det är gangsterrap, absolut.
Ja, precis. Det är en rejäl diskussion. Att typ såhär, raptexter eller olika typer av låttexter och kulturyttringar används liksom i utredningar och i rättegångar till dömda eller så här, misstänkta brottslingar. Och det är så jävla uppluckring om typ så här, vad är dikt, vad är verklighet, vad är gestaltning, vad är sanning, jada, som fuckar med kulturen på så sjukt sätt. Mm. Och den var så fin blinkning. Alltså så här, det var jättehäftigt gestaltat. De sa ju inte rakt ut, bara så här, det här handlar om det här, utan bara så här, han har dödat sin huvudperson. Och det fick mig ändå så här att tänka. Och sen Och sen tänkte jag när jag såg den att scenografi, ja, det är viktigt.
Alltså det är det roligaste när man går på teater. Det är så otroligt kul att titta på scenografin. För jag är så fascinerad av hur duktiga de är. Ja, ibland är det inte bra, som fadern tyckte inte. Men den var ju jättelång. Men alltså, det är typ det roligaste man går på teater, tycker jag. När det är så kul scenografi. Så jag tycker det är ganska tråkigt med så avskalad teater. Tyvärr.
Men den här var ju ganska också, avskalad. Men
man kan ju ändå göra det på ett roligt sätt i och för sig. Jag ska inte vara sånt.
Absolut, men det var jättemycket stora speglar. Och det var mörkt och det snurrade. Och det var jättefint.
Jag älskar att Dramaten snurrar hela tiden.
Jag vet,
den
här det är deras
snurrgrejen. Ja.
Men de hade ju inte alls det här jobbiga som var i Fadren sen. Så vi kom till sen som var jätteproblematiskt.
Var det problematiskt då? Okay.
Nej, det var bara dåligt. Ja. Exakt. Sen såg jag affären Jekyll and Hyde. Alltså den hette så i Malmö. Men det är ju den, vad heter den? Mysteriet.
Jekyll and Mr. Hyde, det är också en roman.
Exakt, det är också en 1800-talsroman. En kort roman. Som har sätts upp, det har gjort film och bla bla bla. Och det
var det en sån Halloween-grej?
Det hade man kunnat tro. Men det var
inte riktigt skräck.
Här var den ju omgjord till att handla om Malmö på 70-talet. Och det var ju väldigt bra. Eftersom det är någonting jag älskar mest så är det att bara så här, få konsumera grejer som handlar om Malmös omvandling. Från industristad på dekis till kunskapsstad. Och alla ideologiska dimensioner av det. Mm. Så det var väldigt, väldigt kul setting. Men det
låter
ju då,
helt underbart om jag tänker den... Liksom storyn, så det var väldigt kul.
Det var väldigt, väldigt kul. Mm. Och det handlar ju då, alltså så här, romanen handlar ju om Dr. Jekyll. Som typ så här, alla i hans när, han är så en väldigt reko kille. En doktor liksom. Och här var han då en fastighetsmongul. Alltså här, han ägde massa fastigheter. Jätteroligt. Och det var bara det, var så här, jättebra setting. Men han, i den vanliga romanen, så blir alla extremt förvånade när han börjar umgås med en så här väldigt konstig, ful, liten kille. Som har slagit ner en unge på stan typ. Och det läggs ändå ganska mycket vikt vid att han beskrivs som väldigt liten och ful. Alltså väldigt så här utseendemässigt ful. Och det typ så här, på 1800-talet så kanske man kopplade samman typ av så här ondska med liksom vara fysiskt motbjudande. På ett helt annat sätt än vad man gör då. Alltså så här, det speglar dåtidens idéer om moral.
Ganska mycket då.
Ja, absolut. Men samtidigt inte ondskan liksom. Och i denna så var det väldigt kul, för där var Hyde. Hyde är då den här onda sidan av Dr. Jekyll. Mm. Och i den här så var han gestaltad som otroligt snygg. Ett, han var otroligt snygg. Två, varje gång någon kom in till ett förhör eller så skulle berätta om vad den här Hyde hade gjort. Så var han bara så här, han var otroligt snygg. Mm-hmm. Välklädd, ordningsam, attraktiv. Han bjuder alla i baren på champagne. Han var väldigt generös. Alltså väldigt så här, ja men rikemansbarn typ. Och det tycker jag är väldigt så kul att mäta. Att de bara så här, tog livets onda. Som på 1800-talet gestaltade som en väldigt ful person. Och här gjorde de den till en väldigt, väldigt snygg person. Alltså någon väldigt, väldigt vacker. Och då började jag bara så här, tänka, eftersom jag gillar teater så får man ju tänka. Jag bara, ja men vi har ju, typ så här, om vi tänker på typ så här, de absolut mest ondskefulla personerna idag. De är nog ganska snygga.
Men är inte det också lite av en stereotyp där? För att jag tänker, okej, nu är jag uppväxt i frikyrkan. Och då pratar man mycket om antikrist. Att antikrist är en person som ska komma och typ vara antikrist. Jag vet inte vad han ska
är
göra
det en...
riktigt. Det står ju uppenbarligen i boken.
Men det är typ djävulens son eller något. Alltså jag kan
nej,
ingenting
men jag tror inte det. Liksom, då ska liksom alla kristna bli uppryckta och så ska alla andra få leva kvar i någon sorts... Och då i alla sådana beskrivningar som jag läste när jag var ung om antikrist så är han en jättesnygg, framgångsrik man och som verkar jättesnäll, men så är han antikrist. Att liksom, just den här bilden av att den som... Och då är det som att kristna liksom misstänkliggör alla som är schyssta typ. Alltså förstår ni, alla som ser bra ut och är schyssta misstänkliggör man, för man tänker att det är de som är antikrist. Och jag tänker att det är också en vanlig
idé.
Det
var idé man
har, typ intressant. Så här,
det,
tänkt nej, på, men
det är liksom en vanlig idé att man har typ så här, i de, liksom, de som är inte fula men som är lite otrevliga, att de har ett hjärta av guld medan de som är snygga och liksom väl ordnade. De är liksom onda egentligen. Att man liksom ska så här. Det hela tiden är tvärtom typ.
Ja,
så det finns den tanken
jag
hela tiden.
Den dimensionen jätterimlig. Om man tänker på så här religion kanske.
Ja, kanske.
Men nu är jag liksom inte uppvuxen i frikyrkan. Och tänker typ så här, om man tänker utifrån kapitalismen.
Ja,
så här, vi satt oss i bilen igår och körde upp det i 8 timmar. Mm. Och googlade olika så här, miljardärer som har gjort olika privata jaktöar. Där de har satt in massa mufflon för år. Och så bara skövlar de alla skogar och så har de privat jakt. Och då typ så här googlade de så här, de jag skulle säga, jättesnygga. Nej men jättesnygga. Alltså typ så här, Ebba Busch, jättesnygg.
Nej
men hon är ändå snygg. Men om man jämför
Putin är inte så snygg. Men okej,
jag det tänkte nej men de är ändå, så här,
de är ändå väldigt så här, de är välklädda. De är typ så här, de är nej men ja, de är framställda på typ så här, ja. Dagens ondska gestaltas ändå som typ så här fucking influencers och hon är Sweeney, vad hon hette, Sin Sweeney typ som gjorde den här jeansreklamen. Mm. Alltså bara så här, jag tycker att det var en fin blinkning på något sätt.
Ja,
och de hade inte ens behövt göra den eftersom de hade satt i 70-tals Malmö. Liksom.
Det hade ju varit jättekonstigt att göra någon som var ful och ond nu, tror jag. Hade ja, inte exakt, riktigt funkat.
Exakt, och det är liksom. Det. Alltså, bara så här, man gör någonting, man tänker efter. Ja. Man tänker hur den här berättelsen har liksom åldrats och vilken kontext den befinner sig i nu. Och så gör man en gestaltning av det utifrån det. Och jag tror att det jag saknade så himla mycket i Fadern. Ja. För den gick ju jag såg då. Det var den sista jag såg i Stockholm. Så det är väl också lite så att typ, den sista maten man äter är inte lika god som den första. För att man är så hungrig. Men det var ju den sista teater. Jag var så lite mätt på teater. Men jag gick och såg den. Det är ju Strindberg. Ja. En av hans bästa.
Ja, för jag har sett den liksom filmatiserad och minns att jag tyckte att den var jättebra.
Ja, men jag har läst den. Alltså, den.
Ja,
läst
jag tyckte
den
att den var jättebra. Så jag var jättetaggad på den här, men...
Nej, det var så dålig.
Han var jättebra tycker jag. Han som spelar, han är absolut. En bra skådespelare, Peter Andersson.
Ja. Men det var ju också jättekonstigt, för det är ju också 100% nepotism som kanske är det svårt att göra någonting kul.
Ja, men det var väl Lena Olins son, ja, eller? Och hon spelade...
Kul att det är alltså, nepotism när det handlar om Strindberg, för det känns som att han är arg på.
Ja,
också.
Exakt. Men det var ju verkligen, det var ju hennes son som hade gjort det, alltså som var regissör och så.
Och henne, hans fru var väl typ, alltså hade gjort kostymen.
Precis, henne. Exakt.
Mm. Och Lena Olin spelar då den kvinnliga huvudrollen.
Ja, liksom, för att Fadern handlar ju, alltså så här, om man ska dra ner det super kort, så handlar ju Fadern om att han då, ryttmästaren, är pappa till ett barn. Och har den här frun. Och sen så sätter hon lite griller i hans huvud att han kanske inte är pappan. Och sen blir han lite galen över det. Mm. Och det slutar med att han sitter i tvångströja. Och det, den genomsyras ju också av dimensionen om att vara kvinna och att det är väldigt, väldigt svårt.
Och att Strindberg typ tyckte att kvinnor var så små. Så.
Exakt.
Men Strindberg gjorde det snyggare. För att, okej, det här kan jag minnas fel, så jag läste inte om det. Men att det ändå, i den här tycker jag hon framstod som bara ond typ. Men att, att man skulle ju också kunna framställa till exempel som att är det han eller hon som är... Absolut. Delusional, och det framgick ju inte alls. Utan det var ju bara hon är den onda som gör det här, typ.
Ja, ja, kanske lite. Ja. Jag tänkte inte så mycket på det, för nej, jag satt bara störde mig på hur rollen var. Men typ så här, det existentiella i Fadern, det handlar ju inte om hur jobbigt det är att vara kvinna. Det handlar om galenskapen av att inte veta vad som är sant
typ
i livet.
Gaslightning tänkte jag att den handlar om lite, eller?
Ja, säkert. Ja. Men också bara så här, galenskapen av att inte veta vad som är sant. Om mitt barn är mitt barn. Om min fru talar sanning. Och frågar typ så här, vad skulle det innebära för mig om mitt barn inte är mitt barn? Vilken makt besitter jag över den? För då hade ju fadern väldigt stor makt över sitt barn genom att vara dennes pappa. Och typ, då är hela hennes grej typ så här, du kanske inte är hennes pappa. Då kanske inte har så mycket makt över henne. Och det är ju en jätterelevant grej, typ så här, absolut, jättejobbigt att inte veta vad som är sant i livet. Men det måste ju också finnas någonting annat, eftersom jag satt bara där och tänkte att man kan ju, det här är liksom inte en sån, själva frågeställningen som de har ställt, typ så här, vad som är sant och vad som inte är sant i livet och faderskap och så vidare. Det är en djupt existentiell fråga, men det börjar ju där, och sen är ju hela teatern om hur jobbigt han tycker det är. Och då sitter man bara där och tänker på, du hade bara kunnat ta ett test. Alltså idag hade du ju bara kunnat ta ett test.
Det blir inte relevant.
Det blir ju inte relevant. Nej. Han hade verkligen kunnat ta ett test. Och typ så här, ryttmästaren hade han levt idag. Då hade han bara kunnat skicka in ett DNA-test. Och så hade det varit löst. Den delen flyger liksom inte. Och det gör att det inte känns någonting.
Men vänta, men är handlingen förlagd till nutid?
Den? Nej, men det är ju inte det. Nej. Men som jag sa innan, det måste ha någon just blinkning till samtiden.
Men det skulle ju kunna ha någon annan blinkning, exakt. Eller?
Exakt. För att själva frågan, alltså den existentiella frågan, typ jag kan aldrig veta om jag är pappan och jag förväntas bara lita på mamman att det är för givet taget, den finns ju fortfarande. Alltså så här, det är klart som fan att man bara litar på sin partner, att man är far till ens barn.
För det var nog det jag tänkte lite sådär, att bara om någon hela tiden lite antyder, bara, jag vet ju inte om det är du som pappa.
Nej, alltså
att, men att man då skulle gå och göra ett faderskapstest.
Precis.
Är då, ganska
men det är det nu.
Då skulle man ju liksom verkligen inte li. Alltså,
nej,
då skulle
exakt,
man
det är det jag menar. För det tycker jag är den moraliskt intressanta frågan. Ja. Alltså typ så här, i faderns fortsätter på hela gamla spåret, att man blir galen av att inte veta. Ja. Idag kan man bara kolla upp det. Och då är intressanta just den här moraliska våndan. Alltså typ bara så här, okej, ångesten över att eventuellt inte var pappan, och ska man kolla upp det?
Ja,
ska man bara kolla upp det?
Ja.
Alltså för det hade varit den intressanta grejen. Ja. Och då tycker jag ju att det ska bli... Alltså, och sen så kom jag hem till Malmö, var lite upprörd över att fadern hade varit så dålig och bara kört vidare på det gamla hjulspåret, inte tänkt mer. Och då hade jag högläsning av OG-fadern, liksom själva pjäsen. För min kille då, som fick den yppliga idén av en affärsidé, eftersom han är störd. Nej, underbar.
Entreprenör.
Entreprenör, exakt. Att typ så här... Och, det, och sen kom jag bara på att det hade varit en otrolig pjäs. Att man lägger det liksom helt i nutid. Och att så fort man har blivit... För att man måste ju anmäla till någon att man har fått barn. Alltså det finns ju något register. Att ett barn har kommit till världen.
Ja, om du är gift så behöver du inte göra det. Nej, eller faderskapet måste precis, du... Om du är gift
precis,
så
men det görs ju automatiskt.
Men om du är sambo så kommer de ju hem till en.
Exakt. Men det görs
ju... Jag tror de skickade in
ett brev. Nu har de något sorts internetregister. Men de har kommit hem till min bror och hans sambo när de fick barn och så. Är du verkligen pappa?
Ja.
Det är väldigt roligt tycker jag.
Ja, det, är så. Det finns ju ändå typ så antingen sker det automatiskt om man är gift. Eller så sker det att man anmäler att man är, alltså att man är pappa om man är inte gift. Men det finns ju ändå ett register att ett barn har fött så här föräldrar. Och då hade det varit så himla kul om någon kom på affärsidén att skicka hem. För ni vet när man flyttar in i en stadsdel. Typ när jag flyttade till Hästhagen i Malmö. Då får man ju ett brev. Typ bara så här.
Åh fan vad mörkt.
Ja,
tvivlar du.
Sorry. Och då får man ju ett brev hem. Typ bara så här. Välkommen till Hästhagen. Här finns alla de här. Här får du rabatt på de här butikerna.
Du får en prinsesstårta brukar man
få. Du får prinsesstårta om du går till det här kaféet och så vidare. Så det finns ju liksom ett sånt paket. Och tänk om man blir förälder. Då ska man liksom få adressera till pappan i familjen. Bara så här. Hej, jag säger att du precis har blivit pappa. Är du helt säker på att du är farsa? Typ så här, tänk tanken att du kanske inte är det. Och du kan lösa den lilla ångesten genom att bara ta ett hårstrå av dig själv och ett hårstrå av din barn och skicka det till oss och så får du ett svar inom 10 dagar.
Typ som att någon annan gaslightar allting. Eller,
exakt.
Eller någon annan är den här modern som försöker gaslighta fadern.
Typ. Ja, precis. Och det tycker jag hade varit
läskigt.
Nej, men det hade typ varit den existentiellt intressanta frågan att ställa genom den teatern.
Ja, man ska bevisa allting hela tiden, liksom vetenskapligt. Men vetenskapen också, ja.
För det är så här, det är inte ångesten över att inte veta. Nej. För det kan man ju veta. Utan det är liksom ångesten över känslan kring att man behöver eller inte behöver veta medicinskt, liksom. Mm. Och den existentiella frågan fanns ju inte innan. Nej. För då kunde man inte veta.
Men är det inte som att det är en helt ny pjäs nu plötsligt?
Jo, men det är också en otrolig remake.
Ja, det hade varit. För då det kan ju vara som deras barn då. Du kan ha så faderns barn kan jag döpa den till.
För typ
jättebra
så,
pjäs.
Verkligen, för typ så här, förr i tiden, man kunde ju inte våndas över att om man ska ta beslutet och ta det testet eller inte. För det alternativet fanns ju inte.
Men tillit det finns ju... var ju viktigare förr.
Exakt.
Idag är det ju en upplyst värld. Så
ja, men jag tror tillit är jätteviktigt. För nu kan man liksom det. För att, och nu kan man liksom våndas över den frågan. Och den frågan är också grundläggande ställt av den här otroliga pjäsen Fadern. Mm. För det är där originalfrågan ställs av typ av så här, hur skulle du hantera ovetskapen om att inte veta om du är den här ungens pappa? Och typ så här, frågan kring hur man skulle hantera när man kan ta bort den ovetskapen genom ett visst test. Men man kanske inte vill göra det, för det är så bort en del av magin av att vara förälder. För att det är liksom, ja, men som du säger, tillit, bla bla bla. Jag tror hade en person fått hem det här brevet, då hade man ju bara så här, nej men det är klart jag inte kan göra det. Men det hade ju ändå sett griller i huvudet. Och den moraliska dilemmat, menar typ bara så här, ska jag ta det här testet? Eller ska jag ha den här tilliten? Hur ska jag förhålla mig till tillit? Hur ska jag förhålla mig till det här rent existentiella av att ha ett barn? Bla bla. Det hade varit så himla intressant att gestalta i en teater. Och det, jag fick ju bara med tanken också för att fadern var så himla dålig. Och man kan säkert göra en liten blinkning från fadern också. Det har jag inte, men det gjorde inte de heller.
Nej,
och
det
var fruktansvärd scenografi.
Ja, det var jättegrälla fula färger på kostkläderna. Jag blev galen. Men vet du vad som störde mig mest, apropå ålder? Det var hon, Berta heter hon, barnet va?
Ja.
Varför betedde hon sig om en 3-åring?
Du, vet vad jag tänkte på det
hela? Galen!
Om ni som lyssnar på den här podden går och ser den här teatern, så är det liksom en vuxen, på tal om gränser mellan barn och vuxna. Det är en vuxen person. För att i Medeas barn så var det ju barn som spelade barn. Vilket jag tycker man absolut kan göra, för barn är svinbra skådespelare. Men här var det en vuxen person som spelade en 19-åring.
Som
pratade
sig.
Som en 4-åring.
Ja, men det var helt fruktansvärt. Och gick runt otroligt. Med någon sorts gossekattdjur. Jag blev galen. Och som skulle säkert vara en katt.
Det skulle vara en riktig
men det
katt.
Såg ut som att hon gick runt med ett gossedjur.
Ja, jag vet.
Nej, det var
helt otroligt.
Det sjukaste konstnärliga valet. Ja. Okej.
Okay. Nu skulle jag se om jag hittade något citat från den här otroliga Madame Bovary. Som jag bara ville lägga in.
Den romanen blev jag taggad på att läsa. Den verkar...
Jag minns den som jättebra.
Jag har aldrig läst den.
Ja,
vill ni bara höra, för att liksom, försöka få folk att läsa den här boken eller bara se den här teatern, för den är väldigt bra, så vill jag bara läsa två citat. Alltså det här är så jävla fint. Att bli levande begravd under sina egna val och inte kunna göra något för att ta sig ur det. Är det så starkt? Är det så jävla starkt? Och sen skrev han, eller så sa hon, vad är ett samhälle om inte konflikt uppbruten av rytm? Wow. Nej, men jag tyckte det var så bra. Och sen sista då, som var, som då Flaubert sa själv i rättegången, var, ni kan inte oläsa henne. Hon var alltid tänkt att överleva mig. Eller göra mig odödlig.
Ja, vad fint.
Ja, men det
gjorde
fint.
Hon ju. Ja.
Ja, det var otroligt.
Men en grej med Madame Bovary är att den är jättebra, men att man också stör sig som fan på henne. Hon är så himla jobbig person ju.
Hon är jättejobbig
person. Som man tycker synd om henne. Ja, det är jättebra.
Ja. Men jag känner också igen mig av att bara så här, vara på en stor bal. 100%. Känna livet i sig när man dansar.
Typ läsa litteratur. Och
sen leta hela livet efter att känna den känslan igen. Hur som helst. Det var min lilla rant om 9 teatrar på 2 veckor. Jag rekommenderar det till alla, speciellt om ni har svårt att vila.
Ja, vad kul. Jag ska ju se den Moda Mori. Sen ska jag faktiskt se Das Kapital också. Den är,
jag
hoppas ja, den
nej,
är bra.
Jag också bokat
du ska,
den.
Ja, du har bokat den, vad kul.
Ja, det ska får bli
vi
jättekul.
Prata om den nästa gång? Se om den är.
Jag sa säkert det i något annat avsnitt, men teater är verkligen den liksom, kulturform jag bara... Liksom, jag har varit på sådana skolpjäser.
Följ med då någon gång. Vi kan, ha en, vi kan gå i en podd i 3 och så kan vi prata.
För det är lite, specialpodd. Jag gillar ju Strindberg och han har skrivit massa pjäser, men man orkar ju inte läsa pjäser.
Folk jo! Jag läser Shakespeare och alltså, det tycker jag.
Men vet du vad jag rekommenderar? Nu har ju du en underbar partner. Och vet du vad jag rekommenderar? Jag rekommenderar högläsning av pjäser.
Alltså vi högläste faktiskt vad heter det? Drottningens Velsmycke. För det är ju typ, men det står ju att den är meningen att man ska läsa den. Aha. Den var rolig.
Jag kan bara det. Tint och bara, 2 tingar och vikta. Oskuld arsenik. Det börjar på. Drottningens Velsmycke.
Otroligt.
Vi är tillbaka efter en liten paus. Glöggen är upphälld och vi...
God jul!
Nu kör vi sista...
Årets glögg. Alltså jag är så lycklig.
Men fatta vad mysigt att det kommer vara, typ, tror jag, har varit första advent och sånt när folk lyssnar på det här, tror jag.
Det är första advent på söndag nästa vecka.
Jag lyssnar på julsången hela dagen när jag har gått mellan mina
gamla. Jag har julpyntat.
Oj, ja, det har inte jag. Jag har mer satt på glöggen har jag på mig. Julens... För det är premiär 1 november.
Jag åt en saffranskiffel i morse till frukost som kostade 45 kronor och det var värd varenda krona.
Okay.
Stora bageriet, shoutout, gå dit.
Jag har satt upp julbak i min kalender på fredag.
Jag har ätit julbord.
Nej men!
Jo,
oh, jävlar. Va? Det är inte okej.
Jo, jag gjorde det på premiären på Ikeas julbord och jag ska på julbord nästa vecka.
Men säga, när vi spelar in det här är det typ 21 november.
Jag ska försöka snitta, det är 26 november. Jag ska försöka,
nej. Nej, det är absolut inte.
Det är 22.
Okay,
jag ska försöka snitta ett julbord i veckan fram till jul.
Okej. Okay.
Jag älskar julbord.
Jag ska snitta... Nej, jag vet inte vad jag ska snitta. Jag ska göra julsnitta.
Okej, ska vi lämna julens egna högtid? Och ja. Gå in på annat.
Alltså, jag kom på... Alltså, i pausen nu så pratade vi bara om olika grejer man hade sett. Och så pratade vi om att... Eller både jag och Ylva har varit på det här... Alltså på Nationalmuseum kan man gå gratis på torsdagar. Och då har de så här, en utställning med Hanna Hirsch Pauli som har målat den. Dels den här frukostdags. Typ så. Men då kom jag på en grej som, alltså där det är vuxna som beter sig som barn. För att alltså Nationalmuseum har ju alltid haft, eller alla liksom svenska museum har ju en pysselhörna för barn. Alltså då här kan barn få vara också verkstad kallas det. Också skapa konst och så. Men vet du vad de har för Nationalmuseum? De har alltså det, fast för vuxna. Och de var också då gratis, för det är gratis på torsdagar. Så då hade de, det var liksom vuxna som satt och... Ja, men målade, och det var liksom inte liksom oljefärg, utan det var ju liksom såna bara vanliga flaskfärger som man hade på förskolan.
Då tycker jag de ska börja branda det som här kan ni komma och lägga med vuxen liksom.
Ja. Ja, ja, alltså det är helt rätt i tiden. De har örat mot rälsen.
De försöker hitta en ny målgrupp.
Alltså egentligen var det något helt annat jag skulle prata om. Jag tänkte på det här med vuxen grej. Jag kom på det liksom i pausen.
Ah, okay.
Medan vi gjorde glögg. Men... Jo, men jag hade ändå ett kulturtips som jag ville tipsa om. Och det var att jag bara så här, via sociala medier fick upp det här i mitt flöde. Och det är en liten dokumentär som heter Ett hus. Av någon som heter Fanny Rosvall. Som måste ha varit alltså någon student. Och jag tror att det är ett studentprojekt på Stockholms Dramatiska Högskola. Så det är en sån här liten minidokumentär. Och den är inte ny utan den är från 2019. Så det jag bara fick upp den på något sätt. Från någon som tipsade om saker.
Algoritmerna är magiska.
Ja, men i det här fallet var det en bra grej. Den heter Ett hus och den handlar om Elfvingården. Som är ett så här, kvinnoseparatistiskt kollektivhus. Så alltså ett hyreshus då. Som är byggt 1941. Och det är ett sådant hus som liksom var... Ja, men det var väl typ två rika systrar som gjorde någon stiftelse. Och så skrev de i sitt testamente bara... Vi vill att de ska bygga ett kollektivhus för ensamstående, yrkesarbetande kvinnor.
Men är det där så. De har så barn, typ dagis? Alltså tidigt dagis? Nej,
jag tror inte det.
Nej, okej.
Okay, ja. Det är som en studenthuset i Lund. Som någon testamenterade till liksom så här fattiga studenter. Som skulle få bo där gratis under hela sin studenttid.
Mm,
och nu har det bara blivit så här 100% nepotism. Mm. Där alla som känner alla får bo där.
Får man bo där gratis?
Man får bo där gratis fortfarande. Och det är så här en hel ritual kring hur man bor där.
Oj, det här vill jag veta
och
mer
om. Och de intervjuas in. Och de bara så här, vi tar inte hänsyn till någonting.
Förutom nepotism.
Och jag faller i svinrika som bor där. För att de är barn till
rika. Och så får de bo gratis. Alltså åt gratis. Den som har ska vara givet. Som Dante, jag brukar citera från Bibeln.
Ja. Gjorde det.
Men det är mycket som sådana lite konstiga stiftelser. Antingen att de liksom tappar sitt syfte. SSSB, shout out. Jag kan bara förklara sen vad jag menar. Det är Stockholms studentbostäder. Jag får klippa bort det. Det är en kampanj vi håller på med också nu. Eller typ ish kanske kommer att göra. Vi gör en undersökning.
Ja. Men det var det som du skulle prata om.
Jag skulle bara tipsa om den här dokumentären. För den är rolig för att det är ett så här... kvinnoseparatistiskt och kollektivhus i Äppelviken i Bromma. Så det är också i ett så här rikt område. Men det är byggt 1941 så man får se en massa såna här underbar funkisarkitektur. Allt ser väldigt liksom, lyxigt och väl liksom, snyggt ut då. Men att från början så var det här kollektivhuset byggt då för ensamstående kvinnor över 35. Och att man då skulle tjäna under en viss summa.
Alltså, jag passar så bra in på det här.
Flytta dit.
Ja, skulle typ
kunna göra det. Att man har barn, ensamstående implicerar det att man har barn. Nej, det gör det inte.
Nej, nej.
Det är bara att man är ensam.
Eller ogifta kvinnor.
Jag är väldigt ensam. Väldigt ogift.
Ogifta kvinnor.
Och tjänar inte så mycket, eller?
Det var det absolut. Ja, jag tror att det var det som grejen. Men då var det att då, för ett par år sedan tog man ändå bort den här liksom, att man måste vara över 35. Så då har det flyttat in många yngre kvinnor.
Och tala om ålder.
Alltså, och det är det som är som det handlar om i den här dokumentären då, att, som bara är 20 minuter liksom, men hon fångar ändå det här.
Var fanns den här dokumentären?
Ja, den finns på typ Vimeo. Alltså man kan googla Ett hus Fanny Rosvall.
Mm, det ska jag verkligen kolla på.
Hittar man. Ja. Men då i alla fall så är det handlar om i filmen är att det har ju då bott väldigt mycket äldre kvinnor där. Och de har liksom också en lite så feministisk agenda. Bara, vi släpper inte in några män här. Men då när det är många yngre, typ studenter och sånt, så börjar det liksom synas mycket unga män i korridorerna.
Ja, de släpper inte in några män att inte bara att bo. De släpper inte in män. Punkt.
Jo, men de gör
det. Så har det varit, eller?
Nej, alltså jag tror att de har olika åsikter okay, då, de här 300 kvinnorna som bor där. Okay. Och det är det som är det roliga. Att det liksom är... Ja, så då är det att de filmar en ung tjej som har fått en arg lapp och bara så där. Jag vill liksom leva i enlighet med systrarnas testamente, och det är liksom de här då systrarna som har skapat det här huset.
Och sen är det vissa nu.
Men sen är det vissa andra väldigt liksom coola då, såna här feministdamer som då tycker att liksom, jo men vadå, det är väl inget konstigt att ha vänner på besök typ, så det har jag alltid så. Men det är bara väldigt fin, om man gillar den arkitekturen och liksom drömmer om att bo i ett kvinnoseparatistiskt kollektivhus. Varför jag personligen kände för det här är för att det är ju något med det här att ha ett politiskt projekt och liksom bygga ett hus exakt som man vill. Och bara, om min vision är att här ska alla de ensamstående kvinnorna bo. Och så gjorde man det liksom. Det är liksom det här att man ska bygga typ ett samhälle som är ett hus som sitter ihop.
Ja, ja.
Och
vad gör man när det huset börjar krackelera?
Ja, precis. No, så det är intressant.
In.
Mm. Det blir lite långt där, men det var bara ett tips. Vi kanske klipper bort hela kulturtipset.
Det
kan
vara
det.
Det blir jättebra.
Tre glas vin in, det är ett jättebra tips. Men hur, det
är så bra. Det tipset.
Hur bråttom har vi nu? Jag kör vidare. Jag hade tänkt, egentligen det jag hade tänkt prata om var, det har liksom rubriken Längtan till det analoga.
Typ som Längtan till landet. Okay.
Nej, men längtan typ, till någonting man inte kan spola tillbaka. Alltså teater.
Aha,
Eller spola fram.
Teatern är absolut det analoga. Alltså, ja.
Mm. Ja, men så det passar in lite med det här. Och lite det här... ja, hur vad unga håller på med. För det pratade lite om också. Men det är för att jag någonstans, jag tror att det var typ i våras någon gång, så läste jag att scenes, alltså fanscenes, att det är inne igen bland unga. Och så blev det lite så här, ah, men gud vad spännande typ. Och att det ska bland annat då vara så motstånd mot de här onda företagen som har sociala medier och sånt, eller att folk typ så här är trötta på att scrolla så mycket, och då så gör unga scenes istället.
Och jag försökte, de är så liksom, coola unga.
De är så coola.
Obegripligt.
Ja, alltså om det nu stämmer att det är så här. För det var det jag kände lite. För jag bara, men vart hörde jag det här? Och då var jag så att jag försökte komma ihåg vart jag läste det här. Och så försökte jag liksom, men jag kom inte ihåg riktigt. Och då började jag söka på det lite. För att jag tycker att det har poppat upp lite här och var. Att man säger att så här, särskilt det här med att unga inte vill hålla på med mobilen längre. Eller det har varit en jättesnackis nu.
Ja, men igår var det ju jättestor nyhet om det. Att jättemånga unga, alltså det var typ så här. Jättemånga vill ju sluta hålla på med smartphone. Men då, de flesta är mellan 18 och 34.
Nej, för jag var lite så... För det är lite som en, dels är det här typ så här, det har varit en debatt ju i 10 år känns det som så här, ja, men vad kommer efter sociala medier typ så här, vad ska vi när alla lämnar sociala medier, eller när man lämnar någon viss socialt medium så här, vad ska vi ha, vad ska vara nästa grej, så här, hur når vi ut? Så kanske från liksom vänsterrörelsen så där kan komma och prata om så här, hur når vi folk typ.
Kul att vi bara, vi kör fancy, vi kör seeds. Ja, men det är så det blir det.
Nej,
så vi förlorade internet. Nu kör vi seeds.
Jag har man gett upp lite. Jag har träffat folk som har pratat om det här också lite. Vilket är kul. Men alltså, nej, men att det här ska, att det ska vara så inne bland unga då. Alltså jag vet inte om det stämmer, men jag kände mer så här, ni hörde det, var jag så här, åh men gud vad mysigt, så jag kanske behöver mer fanzines i mitt liv. Sitta och bläddra i ett litet häfte liksom, och läsa.
Jag tänkte att du skulle göra nu, Anna. Jag tänkte att det var det som du har
gett. Är inte det en vuxenlek?
Ja, det är en vuxenlek.
Ja, det är pyssel. Det är pyssel.
Det är pyssel. Men det känns vuxet. Jag tycker också att det vore kul som typ med deras barn att man så här, gör en sin grej.
Det är
så.
Klipp
och så kommer
och
det bara 35-åringar dit. Det känns som en sån grej som skulle kunna hända. Att man bara, det här är ungdomligt. Och så bara, nej, det var bara 35-åringar.
Men i alla fall så... En person som har skrivit om det här, bland annat då, är någon som heter Martin Jelin, som typ skriver krönikor i DN. Jag vet inte vad han gör liksom annars.
Han bor i Frankrike, han har varit USA-korrespondent, han flyttade från USA när han fick barn för att det var outhärdligt att bo där. Det är allt
du kan
Martin
så
Jelin.
Mycket.
Men det är allt du kan Martin Jelin, för jag såg honom, hörde honom i intervju en gång.
Ja, men kul. För i den här krönikan så var det väldigt mycket den att han liksom lite... Ja, vill gärna visa upp hur kosmopolitisk han är. För att han har varit då på någon liten så här smal... Alltså krönikan börjar med som att han bara, ah, men jag har varit på en så här smal bokhandel i Amsterdam. För det vet till och med jag att i Amsterdam har de väldigt mycket så här mysiga bokhandlar med typ konstböcker.
Ja, som ser väldigt, väldigt
dyra och fina ut. Och då hade han varit den igen med liksom tidskrifter och scenes och så. Och bara, ah, men kolla alla de här unga coola personerna här. Men jag tror inte han menar liksom tonåringar, tror jag. Utan jag tror att han menar liksom lite äldre...
Typ 30-åringar.
30-åringar, ja.
Typ. Ålder 28-40. Mm,
jag har exakt den ideala åldern.
Och sen så har han också exemplet med någon kedja som finns både i Paris och Barcelona som är, den heter News and Coffee, skriver den. Och att de säljer liksom mer, ja, men pappersmagasin liksom och kaffe. Typ som ett sätt att, alltså, och att de också köpt upp mycket gamla typ tobakskiosker eller tidningskiosker och liksom gjort det till någon lite hipster sak. Det känns lite deppigt också.
Men så är det ju mycket Frankrike och Spanien sånt. Det finns väldigt mycket nischade bokhandlar där man också serverar kaffe och så sitter man bara och läser. Och så kan den som jobbar där allting om så här renässanslitteratur.
Mm. Ja, men i bokhandlar att de också säljer fika känns som en grej i Sverige också. Men
det känns också som en grej i varenda liten så kickligt bok när en 35-åring har blivit dumpad och haft en jättebra karriär och sen flyttar hon ut på landet i typ England och startar en bokhandel.
Jag tror inte det är samma sak. Jag tror inte det är samma sak. Nej, för man inte fast bokpris.
Varenda kickligt bok. Ja.
Mm. Ja, men kul. Då kan du skriva en kickligt bok som utspelas istället att de har scenes.
Absolut, det är en bra idé.
Men sen blir det en plot twist när hjältinnans kille får hem det här brevet.
Ja, just det.
Är det verkligen
du är det verkligen fadern
som är pappan? Har du tänkt?
Ja.
Det kanske är kvinnan som blir dumpad efter hon har fått det här och så flyttar hon ut och tar en bokhandel.
Men den här Martin Jelins grej i alla fall att typ, ja men kolla vad många, eller så här, ja de har alla de här liksom fina, dels säljer de liksom exklusiva, alltså jag tror att det är ganska exklusiva scenes, fattar jag det som, eller alla scenes blir ju ganska exklusiva för att man gör dem i så här liten upplaga och men då man, blir det liksom.
Ja, man trycker ändå dem, eller hur? Varje inte handgjort.
Jag tänker ju att det är liksom att man kan göra, alltså någonting du kan göra på en vanlig kopieringsmaskin.
Ja, jag har också
alltså
tänkt
det. Alltså att det är 00-talet, ja. Att folk har ett limstift och typ klipper ut lite bilder.
Men det har väl funnits hur länge som helst.
Ja, alltså det har ju det.
Så någon typ av så här radikal mot.
Ja,
typ så här, vi kan inte vara del av den vanliga pressen. Vi kommer göra våra egna. Och då gör vi det så här.
Ja, för jag tänker att det ändå ska finnas en lite liksom politisk grej med det.
Ja, eller hur?
Scenes är ju bara sån grej man springer på. Alltså det bara finns någonstans och så tar man ett eller köper ett. Och så.
Ja, för man liksom bara får med sig dem.
Man får verkligen bara med sig dem.
Men kan inte, ja, nej okej. Okay. Men det är väl bra då? Det är en analog grej.
För man känner sig ändå lite träffad så. För att, eller just det där, så här, att ha ett eget litet liksom kanske magasin som Svärm. Som vi också nu har gjort i scenformat lite.
Ja.
För att man är lite så, bara, jaha, men då kan jag ha mitt lilla bokbord och stå här och prata politik med folk och dela ut de här liksom små pamfletterna. Fattar ni? Alltså, man känner så här, ja, men det här är min hemmaplan, lite så. Men sen tänkte jag att istället är, alltså att vara så där väldigt liksom exklusiv och nischad och klickig, det passar ju väldigt bra i typ kanske konstvärlden, men det blir väldigt dåligt för... är väldigt dåligt som revolutionär att liksom ha
det blir
en klick
intakt.
Utan vi måste ha väldigt många. Ja. Så det är väl det som känns konstigt med det.
Men, hur bra funkar internet? Alltså, liksom
nej, men jag tycker vi ska vinna tillbaka internet, punkt. Ja, men punkt. De här scenesen som är så poppis eller trendiga i Berlin typ, är de politiska? Eller är det bara
som
själva formen
fattar.
Som är politisk?
Jag tror inte att de alltid är det. Men det finns ändå lite, tänker jag, mycket så feministiska scenes och sånt. Men jag vet inte om det är en kvarleva, så som du säger, att det kanske är 35-åringar eller ännu äldre som håller på med det.
Ja.
Men vi kanske bara släpper det, för det blev så långt avsnitt. Men jag tänker att det, för jag hade egentligen tänkt prata också om mer, alltså att unga påstås då i alla fall gillar liksom mer, att man säger att det är en trend då liksom med mer gammal teknologi.
Men det
att
kanske inte är en trend, liksom, det kanske bara är en längtan efter mening.
Mm. Precis, för jag tycker inte att det är så nytt, alltså typ analog foto med kanske engångskameror och polaroidkameror och så, det har ju varit en grej jättelänge och det känns verkligen som att det är de man kallar millennials, alltså typ jag, som hållit på med det och så här kassettband och LP och sånt.
Mm.
Och sen kanske det blev en grej att man skulle typ kunna styra sitt eget flöde och inte få liksom bara algoritmer, att folk höll på med det. Eller det här med nyhetsbrev istället för att det ska komma ett flöde. Och också bara det här så här, skärmtid typ. Men då är det mer ett hälsofokus. Det är ju verkligen inte coolt, utan det är mer en hälsogrej typ. Och då tänker jag verkligen att det är mer så här äldre, kanske småbarnsföräldrar och inte yngre som pratar om det.
Men det är väl också yngre som skaffar knapptelefoner, eller?
Men med då,
ja, men det är också typ inte riktigt yngre. Det är ändå åldern 25 plus.
Ja, 25 plus.
Jag skulle säga det också. Och att det kanske inte är så himla stort. Typ. Men,
de
men
det måste ändå vara ett medvetet val. Att man bara säger, nu vill jag göra det här. Mm. För de kostar ju typ 4 000.
Ja, och det är också jättesvårt att inte ha.
Vadå, är knapptelefoner dyrt?
Ja, jättedyrt. Speciellt om man vill kunna ha bank-ID men ändå ha en knapptelefon. Ja.
För det var, alltså att jag läste om såna här Jellystar-telefoner.
Ja, idén,
som är såna små.
Ja, läste jag.
Men sen så blev jag så imponerad för att jag såg en i allt och alla som hade en. Ja, precis. Ja. Jag blev väldigt imponerad. Så bara, jag ser den på riktigt. Så jag sätter den bara på bild. Men det, jag vet inte. Jag tänker ändå det här med att man också ska då ta del av folks åsikter och typ så här små spaningar och texter. Även det liksom analogt i pappersform känns ändå lite nytt då. Mm. För det är så jag tänker att ett scene är. Det är typ som ditt så här kanske flöd i sociala medier. Att du har lite fina bilder och så här, men det här har jag tänkt på typ någon sån liten kort text. För att det är pamflett liksom. Är ändå lite mer så här en lång text liksom så.
Jag gjorde ett scene en gång om året jag blev lycklig. Det var ett väldigt fint scene.
Wow.
Vad du ändå gjort ett scene.
Ja, men jag gjorde det aldrig klart, men jag började göra det. Det var jättefint. Det handlar om året jag blev lycklig.
Vilket år var det här? Det här låter jättespännande.
Det var när jag bodde i Kirseberg. Vilket år var det?
Ja,
du blev lycklig i Kirseberg.
Det var typ så att jag gjorde liksom fina syren.
Du var på mässingshornet väldigt mycket. Och då
nej, det var jag faktiskt inte. För det började vara efter jag bodde i Kirseberg. Fun story. Nej, förlåt. Det är roligt att göra syns. Det kände jag nu också som snart 40-åring. Jag måste lära känna tonåringar. Jag vill veta vad de gör.
Precis. Det är...
Eller vilja, det är det.
Du gillar ju verkligen gränsen mellan barn och vuxna.
Men tonåringar är ju så roliga, för de är ju någonstans mitt emellan. De håller på med gosedjur och
men de är också barn.
Typ.
Ja. Det är lite obehagligt. Eller, så här, eller obehagligt, men det är svårt att veta vart man... Det är väldigt svårt med tonåringar, för att de kan kännas så vuxna. Och sen efter ett tag, eller efter, plötsligt bara snäpar de som små barn. Det är väldigt konstigt.
Och man tror ju man är väldigt vuxen med tonåringar.
Ja, det gör man verkligen.
Nej, men det var väl det jag hade om den grejen egentligen. För det verkar inte ringa någon klocka hos er alls, liksom med det här. Nej. Alltså det är ingen som har gett er... För jag har ändå fått en del texter och sådär utskrivna på papper, liksom i små häften. Men det har varit mer äldre personer.
Jag har inte fått någon text. Det enda jag har är den här scenesfesten. Som då är en vuxen person som gör.
Ja, jag har en kompis som brukar liksom skicka dikter på papper skrivet med typ en skrivmaskin. Men hon är 40 plus.
Yeah. Ja, toppen grej. Jag tycker du borde skriva dikter på skrivmaskin.
Ja, alltså, det borde jag absolut. Om jag hade en skrivmaskin. Det är min sina grej.
Jag är ju uppvuxen med skrivmaskin så det pirrar ändå i mig. Alltså.
Mm. Vi får säga hej då. Bra kämpat ni som har lyssnat så här långt.
Ja, vad kul det var.
På återseende.
Shout out till Lego. Det är en toppen grej. Hej då.